Ja, välkommen till amerikanska nyhetsanalyser. Detta är avsnitt 1222 och avsnitt 146 om presidentval 2020. Jag beklagar att det inte blev några fler poddar igår kväll. Det var så att Ronny hade helt enkelt inte tid att lägga upp några, så det gick som det gick helt enkelt, men ni har förmodligen kunnat hänga med ändå. Jag ska ta det från början då. Trump vann Florida. Det här var någonting ganska få hade tippat. Jag hade inte tippat det, jag ska säga det. Jag överskattade Biden. Jag ska bara vara helt öppen med det. Jag överskattade Biden. Men Trump har tagit Florida. Och han har gjort det med en större procent, närmare 4% som det ser ut. En större procent än han vann år 2016, då han vann med strax över 1%. Och det här gick emot opinionsmätningarna. Nu ska jag säga att det var förväntat att det skulle vara ganska jämnt i Florida, men man trodde ändå att det skulle gå till Biden. Och det som verkar ha varit helt avgörande i Florida, det är att Trump har ökat sitt stöd bland latinoväljare, och i Florida då i synnerhet kubaner. Och ja, även då folk från Venezuela. Så, alltså kommuniststater, om man säger så. Och där har Trumps antikommunistiska budskap har varit väldigt effektivt bland de väljargrupperna. Och sen har det ju säkerligen hjälpt att Trump pratar inte så mycket om den här muren längre. Det är kanske något man kan minnas från 2016, att då har Trump hela tiden pratat build a wall, build a wall. Och det går inte riktigt hem bland latinoväljare. Men även om Trump fortfarande vill göra det, så har det inte varit samma, det har inte varit samma fokus på det under kampanjen. Delvis på grund av coronapandemin såklart, det har funnits mycket annat att prata om. Men det här har gjort det lättare för en del latinoväljare att så att säga känna att de ändå kan rösta för Donald Trump. Nu ska vi säga att det har så tidigt så såg det ganska bra ut för Trump, och sen i takt med att fler röster har räknats så har det gått ut för nu. Man kan säga så här, valkvällen började ganska bra för Joe Biden när förtidsrösterna räknades. Sen blev det en svängning av Trump i takt med att de alltså valdistrikten ute på landsbygden kom in med sina röster, och sen har det börjat gå ut för i takt med att storstäderna började räkna klart. Och det är just det vi väntar på i flera delstater. Vi kan konstatera nu, Biden har vunnit Michigan och Wisconsin. Han har troligtvis vunnit Arizona. Det finns väldigt lite som tyder på att Trump kan vinna Arizona vid det här laget. Det är ett stort nederlag. Men de röster som finns kvar har, alltså, man kan säga så här. För att Trump ska vinna Arizona så krävs det att 25, det ska vara en vinstmarginal bland de återstående rösterna på 25%. Det finns troligtvis en vinstmarginal, men den är nog närmare 10-15, om man säger så. Så det lär inte räcka hela vägen. Men det har varit strul med rösträkningen på flera platser, inklusive Arizona. Så vi får väl se. Det kan fortfarande dyka upp kaniner ur hatten, så att säga. Men om vi utgår från att Arizona går till Biden, vilket verkar ändå som det mest sannolika, så återstår då Nevada som är inom 1% cirka nu när jag säger det här. Och där har Trump fortfarande en chans. Han är inte favorit, men det finns en chans i alla fall att han kan vinna det. Men skulle Biden hålla fast vid Nevada och vinna Arizona, då är Biden USAs nästa president. Och det här är alltså oavsett hur det går i Georgia och Pennsylvania. Och det är två delstater som är högintressanta nu. I Pennsylvania så har Biden knappat in under dagens gång. De som har analyserat siffrorna säger att de åtstående rösterna är i distrikt där Biden vinner väldigt stort, så att de tror att han kommer att komma om. Och i Georgia så är det först och främst Atlanta som återstår att räkna. Och Atlanta, ifall ni inte visste det, är alltså Georgias huvudstad. Där finns det är ett demokratiskt, jättestarkt demokratiskt fäste sedan många år tillbaka, och en väldigt, väldigt stor svart befolkning. Men däremot så vet vi inte om det finns så många röster kvar i Atlanta att det faktiskt kan vända Trumps ledning där. Trump har just nu en ledning, nu när jag säger det här ändras, det här uppdateras typ var tionde minut. Men nu när jag säger det här så har Donald Trump en ledning i Georgia på 66 000 röster. Och Sist jag hörde så var det ungefär 200 000 röster kvar att räkna. Så det skulle krävas en stark majoritet för Biden för att han ska gå om. North Carolina däremot verkar ha gått till Trump. Och det som har blivit högintressant är Nebraska. Och Nebraska har gått till Trump, ska vi säga, till att börja med. Men Nebraskas andra valdistrikt, för att Nebraska är inte, alltså det finns två delstater i USA där man inte har winner takes all när det gäller elektorsröster, utan där elektorsrösterna, alltså det är inte så att om du vinner delstat så får alla deras elektorsröster automatiskt, utan där fördelar man elektorsrösterna per kongressdistrikt med en bonusgräns på majoriteten i delstaten. Så Nebraskas andra kongressdistrikt är så att säga den liberala delen av Nebraska, och där har vi vetat att Joe Biden har haft en chans att kunna vinna. Han är inte bara stor favorit, men han har haft en chans, och han har också vunnit nu det andra kongressdistriktet, vilket ger honom en elektorsröst. Och det här är väldigt viktigt, för att normalt sett spelar det här ingen roll alls, men det här valet har blivit så jämnt att i och med att Biden har Wisconsin, Michigan och Arizona, så hade han inte haft den här elektorsrösten. Om vi räknar det väl också till Biden. Biden vinner i sådana fall med 270 elektorsröster mot 268. Och hade han inte haft den här elektorsrösten från Nebraska, då hade det blivit oavgjort. Och om det är oavgjort så avgör representanthuset. Och därför, jag förstår, det här börjar bli väldigt komplicerat. Men alltså, kort sagt, Trump hade vunnit, för att republikanerna har inte en majoritet i representanthuset, men de har fler delstater där en majoritet av kongressledamöterna representeras av republikanerna. Så den här enda elektorsrösten från Nebraska kan faktiskt visa sig bli helt avgörande, beroende på hur det går nu i Nevada och Pennsylvania och Georgia. Så man kan säga så här, att jag menar, vi ska inte säga något för tidigt, men det ser ut som att Biden kommer bli USAs nästa president. Men vi ska ju säga att här är något som inte Trump riktigt håller med om. Trump har faktiskt varit ganska tydlig med att han anser att han har vunnit valet. Han har utropat sig själv till segrare. Han hävdar också, och hans kampanjorganisation har gått ut och sagt att han har vunnit Pennsylvania, vilket det finns inga analytiker eller någonting som tror det. Och han försöker nu också via domstolarna att stoppa rösträkningen. För det är ju så att i takt med fler röster räknas i Pennsylvania och Georgia, så blir det läget bättre och bättre för Biden. Så Trump vill helt enkelt inte att rösterna ska räknas. Han vill att nu har han ledningen, så nu kan vi sluta räkna ungefär. Och det här är såklart fullkomligt odemokratiskt. Alla röster ska räknas. Det är så att val går till. Sen kanske man inte alltid behöver tycka om valutkomsten, men jag menar, vi får inte funka till den nivån att vi försöker diskvalificera våra motståndares röster. Det är helt oamerikanskt. Det är också för att stora protester utanför rösträkningslokalerna, inte minst i Detroit, där horder av republikanska aktivister har stormat in i där man räknar rösterna och behövt trängas bort med vakter och med allting. Och de skanderar alltså stop the count, alltså stoppa rösträkningen. Och det här är för att Detroit är en delstat som är 80-90% svart, och där faller nästan alla röster på demokraterna, så där vill republikanerna inte att man ska räkna några röster. Ja, ni hör ju själva, det här är absurt. Det här är fullkomligt absurt. Men om det har varit dåliga nyheter under dagen för republikanerna när det gäller presidentvalet, så har demokraterna också haft problem när det gäller kongressvalet, där det faktiskt ser ut som att man tappar en del mandat i representanthuset. Och Just nu så var på minus 4 mandat. Nu ska vi säga att det här har ingen betydelse för frågan om majoritet för demokraterna, som majoritet är större än så. Så demokraterna behåller majoriteten i representanthuset, men man hade trott att man skulle gå framåt om man går istället bakåt. Och i senaten är det nästan samma historia. Demokraterna ser ut att gå plus 1. Alltså man har haft 53 republikaner och 47 demokrater, och nu verkar det som att det blir 52 mot 48 istället. Och det betyder också, om det här står sig, att Mitch McConnell är fortsatt en majoritetsledare. Och det här är också den utgång som jag personligen hoppades på, för att jag tycker i grund och botten inte om Biden. Jag tycker inte om Bidens agenda, jag tycker inte om demokraterna, så jag tycker det är bra att republikanerna finns och kan agera en bromskloss i senaten. Och det här gör också att alla de radikala idéer ni har hört från demokraterna, de kan ni glömma nu. Green New Deal, glöm det. Defund the police, glöm det. Universal Basic Income, glöm det. Det var för övrigt aldrig på agendan egentligen. Men alltså, glöm allt det. Republikanerna har behållit makten i senaten, och det räcker för att man ska kunna stoppa alla de här grejerna. Och i och med att demokraterna dessutom har gått bak under representanthuset, så kommer man gå in i mandatperioden med ett stukat självförtroende. För att det är väldigt tydligt att de idéer som man har fört fram till väljarna under valkampanjen har inte fungerat, utan republikanerna har överpresterat relativt till Donald Trump. Donald Trump var, så att säga, alltså verkar ha varit något av ett sänke i just presidentvalet, men i övrigt kan man säga att republikanska idéer är fortfarande hyfsat populära. Och vi ska också nämna, utöver att det finns eller kommer finnas 52 republikaner, så finns det även två demokrater som är i princip, eller i synnerhet som Joe Manchin från West Virginia, han är demokrat, men han röstar med Trump oftare än han röstar med sitt eget parti. Och ja, man kan ifrågasätta varför Joe Manchin är en medlem av demokraterna, men det är han i alla fall. Så, och sen har vi även Kirsten Sinema från Arizona. Hon är också demokrat och röstar majoriteten av gångerna med Trump. Och båda de två är, om man säger så här, minst sagt skeptiska till, jag menar, klimatomställning och allt sånt där. Så att man kan säga att ja, det blir troligtvis en demokratisk president, men någon sorts liksom vänsterradikalism, det kommer man helt enkelt inte kunna få igenom. Och sen lite så här i medieskogen, ni vet att jag har varit lite besatt i Puerto Rico, så jag kan ju lika gärna uppdatera. Jo, Puerto Rico tycks med, ja, man har räknat 96% av rösterna där nu, och ja-sidan, alltså de som vill att Puerto Rico ska bli en delstat, leder med 52-48%. Och så det ser ut som att det är det Puerto Rico har beslutat. Nu får vi se om, jag menar, som sagt, Joe Biden är för att låta Puerto Rico bli en delstat. Mitch McConnell är det inte. Det här måste godkännas av senaten, men det finns republikanska senatorer som är för att låta Puerto Rico bli delstat. Det här kan bli, om det här är någonting som demokraterna vågar pusha för, så är det något man kanske kan få igenom. Men vi skulle säga att majoriteten för att bli en delstat är inte jätteövertygande. Så hade det varit 70 mot 30, så hade det varit svårare att säga nej till. Så vi får se. Men det är en intressant historia som jag och det är något vi får återkomma till i senare poddar, för annars kommer vi spåra ur helt här. Jag har alldeles försökt för det här egentligen. Tack så mycket, och på återseende. Thank you.
Thank you.